Jaha, det var dags för ett dåligt skämt nu igen.
Okej.
Okay. Här kommer det.
Mm.
What do you call a dodgy neighborhood in Italy?
Jag vet inte.
A spaghetto.
Hej och välkomna till Geografipodden.
Podden som sätter rummet i centrum.
Och idag är det sista avsnittet för våren, sommaren.
Mm, vårsäsongen.
Ja.
Och då sätter vi det sydeuropeiska rummet i centrum.
Precis. Så vi går tillbaka till det regionalgeografiska.
Ja, och för första gången då så blir det Europa.
Mm. Kanske på tiden.
Ja, det är den sista kontinenten som vi inte har besökt.
Mm. Det känns som det har blivit en del platsgeografi den här säsongen.
Ja, det har det.
Med landskap och regioner och insjöar och allt möjligt.
Ja, mycket platsbundet.
Vi får väl se hur det blir till hösten.
Mm. Det blir nog lite då också, tror jag.
Säkert. Kanske något nytt landskap?
Ja, det blir så när vi har två serier som går med platser.
Mm. De är ju ändå ganska olika varandra, får man väl ändå säga.
Ja, jo, Dalsland och Sydeuropa är lite olika.
Ja, så är det ju. Ja, men så idag så blir det Sydeuropa. Och det är ju lite intressant bara med hur man delar in det i Sydamerika
och Sydeuropa. Som man brukar prata om.
Nej, men Sydeuropa då. Det verkar finnas ett antal olika indelningar som görs.
Mm.
Och vi följer väl i mångt och mycket som vanligt den regionalgeografiska bibeln.
Ja, det gör vi. Men till och med där fanns det ju två indelningar.
Mm.
Kan man säga.
Just det. The Discontinuous South.
Ja, det är den vi gör.
Ja.
Men sen fanns det någon annan som var minus Balkan.
Just det.
Förutom Grekland.
Mm.
Ja, jag struntar den.
Nej, den ska vi inte göra ändå.
Nu kör vi The Discontinuous South.
Ja.
Så vilka länder är det då?
Det är Portugal, Spanien, Andorra.
Nej.
Nej.
Jag tror inte det.
Det känns som att den inte kommer vara med i någon region.
Nej, den är nog bortglömd.
Ja. Så skippa den då.
Ja, det blir konstigt att säga att vi tar den nu. För jag kommer inte säga någonting om Andorra.
Nej, inte heller. Ja. Italien, Malta, Cypern, Grekland. Och sen
är det många.
Balkanländerna. Det kan du få rabbla upp.
Okay. Slovenien, Kroatien, Serbien, Kosovo, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Albanien och Nordmakedonien.
Mm.
Det var nu alla.
Mm. Nice. Sen, ett sånt där gränsland är väl södra Frankrike, men det blir väl uteslutet.
Ja, det blir det, men det är ändå en del av Medelhavsregionen med den kuststräckan där, men
precis.
Det fick inte vara med.
Nej. Jag tror att om det är något av Frankrike som kommer med så är det väl Korsika.
Mm.
Som ändå ligger i Medelhavet.
Mm. Absolut. Så det är väl lite därför bland annat som det är discontinuous.
Precis.
För att Spanien och Italien gränsar ju liksom inte.
Nej.
Så vi tänkte väl lägga upp det här avsnittet lite som vi har gjort förut med de här.
Mm.
Vi börjar med att prata lite natur.
Ja.
Och sen pratar vi om andra saker.
Sen pratar vi kultur.
Det brukar bli lite i den ordningen.
Ja, det är väl tacksamt.
Ja, det är en bra ordning.
Ja, Det är ju inte lika mycket att ifrågasätta när det kommer till naturgeografin.
Nej.
Så det blir liksom bara flyt på med fakta och siffror. Ja. Och...
Precis, och den är ju ändå grunden. Naturlandskapet är ju ändå grunden till kulturlandskapet.
Så är det ju, definitivt.
Även om det blir lite kulturlandskap här i början också.
Mm.
Så vi kör väl igång.
Mm. Det här Sydeuropa då som vi pratar om, det är ju discontinuous då för att många av länderna inte gränsar till varandra. Det är mycket halvöar som bara sträcker sig ut.
Mm, allt är nästan halvöar.
Ja.
Eller hela öar.
Sant. Och många av de här halvöarna separeras från resten av Europa av bergskedjor. De iberiska halvön, där är det ju Pyrenéerna, där Andorra ligger då.
Mm.
Italien, det är Alperna.
Ja, precis. Italien som då även typ sammanfaller med Apenninska halvön.
Precis.
Och bergskedjan Apenninerna som går längs med ja. Italien.
Sen har vi Balkanbergen, som i och för sig kanske inte är helt avskiljande.
Nej, men det går väl som en båge ner från Alperna till Dinariska Alperna och det där.
Mm.
Så att det är, ja, men det är ju delvis avskiljande i alla fall.
Ja. Sen är det väl Karpaterna, men de är väl lite längre österut.
Ja.
Men ändå påverkande i någon grad.
Jo, men det blir väl ändå en del av hela bergsmassivet som separerar den här regionen från resten av Europa.
Mm.
Så kan man väl nämna Pindosbergen också i Grekland.
Ja.
För hela regionen är ju berg.
Så är det. Så vi har berg. Vad har vi mer i den här regionen då?
Vi har lite floder.
Det har vi. Ett gäng. Det är Tajo. Eller Tajo.
Mm, Portugal va?
Mm. Ebro.
Spanien.
Spanien. En som jag inte vet hur man uttalar, för det är ett sånt där O med ett tak över.
Mm.
Rhône.
Ja.
Den finns i alla fall. Sen är det Po i Italien.
Mm.
Och sen lite längre bort är det Donau och Vardar.
Ja. Var rinner Vardar då?
Vardar rinner då i Balkan. Nordmakedonien och ner mot Grekland.
Mm, ja, det stämmer nog.
Och ut i Medelhavet.
Mm. Det gör inte alla. Inte...
Tajo.
Tajo.
Den rinner ut i Atlanten.
Mm.
Just det.
Men alla andra va?
Ja. Medelhavet får faktiskt majoriteten av sitt sötvatten från Europa. Den enda egentligen floden av vikt utanför Europa är Nilen.
Ja, just det. Nej, det är inte... Nordafrika är inte känt för sina stora vattenmassor.
Nej, så är det. Men så det är vattnet från floderna och sen regn, såklart.
Mm.
Där sötvatten kommer.
Medelhavet, det är ju, det räknas inte som bräckt vatten.
Nej, det är väldigt salt.
Det är väldigt salt, till och med.
Och det är ju då på grund av det här sötvattentillflödet från floderna och regn, dubbelt så mycket avdunstar jämfört med vad som kommer in. Och så är det ju en negativ vattenbalans där. Men sen finns det också ett visst inflöde från Gibraltarsundet.
Ja, just det.
Som är ganska litet, men som ändå väger upp den här avdunstningen.
Mm. Ja, det var det jag tänkte, att det borde vara, det är ett väldigt trångt sund.
Ja, det är det ju. Och det flödar ju vatten ut också såklart.
Mm.
Men i mindre skala. Det är, ytvattnet färdas in från Atlanten in i Medelhavet. Och sen 200 meter ner på djupet, där blir det en så här underström. Så det färdas in ovanför och sen är det ett lägre vattenflöde ut under.
Mm.
Så Medelhavet är ganska intressant. Det är ju viktigt såklart för samhällena som har växt fram där, men det är många, det är liksom som Östersjön på vissa sätt, att det är så här ganska problematiska områden som är väldigt stängda. Och Medelhavet är ju väldigt förorenat.
Mm.
Och det är ju just på grund av det tillslutna tillståndet. Liksom.
Ja, det påminner verkligen om Östersjön. Ett innanhav som är verkligen omgivet av många olika länder som då måste ta hand om det tillsammans.
Precis.
Och det funkar väl inte alltid jättebra?
Nej, det gör det väl inte. Det är ju dels förutom bara liksom föroreningar från industri och det som kommer liksom via floderna och så här, så är det ju väldigt mycket marine debris som det heter. Alltså skräp egentligen.
Mm.
Bland annat från de stora fiskeflottorna som har hållit på där, som lämnat nät och trålar och grejer efter sig. Men sen är det väldigt, väldigt, väldigt mycket plast.
Ja.
Så, och den stora skillnaden egentligen mellan Östersjön och Medelhavet är väl att på grund av klimatet så är alltså avdunstningen i Östersjön är ganska liten. Och tillflödet av sötvatten framförallt är ganska hög.
Mm.
Där blir det ju inte samma typ av negativ balans. Och salthalten i Medelhavet, den är också egentligen tvärt emot Östersjön. För i Östersjön så är salthalten högst vid inflödet. Så i Öresund, där nere. Och sen är det väldigt mycket sötare högre upp för att floderna i Sverige och så här tillför ganska mycket. I Medelhavet så är det som saltast längst österut. Och det har väl säkert att göra med avdunstningen på något sätt och rörelsen i vattnet.
Mm, kanske. Möjligtvis om det är att det, det kommer mer nederbörd i väst.
Då kan det vara också, det är sant.
Det är lite så att nederbörden är mer utspridd än vad man kan tro. Vi kommer tillbaka lite till det. Men det kanske ändå har någon slags påverkan att det drar in. Det mesta som kommer dra in från havet, från Atlanten. Liksom.
Så Medelhavet är mycket saltare än Atlanten, vilket gör att vattnet blir mycket tyngre.
Mm.
Så det är därför det inte går ut lika mycket vatten som det går in.
Mm.
Det lättare vattnet är.
Okay.
Djupaste punkten då? Vad tror vi att den är?
Ingen aning.
Medeldjupet är 1500 meter.
Okej. Okay.
Och den djupaste platsen är i närheten av Grekland. Då. Den är, beroende på källa, antingen 5121 meter eller 5267 meter.
Okej.
Okay. Ändå ganska djupt.
Mm. Ja, man tror, ja, man skulle inte tro att det är ett jättedjupt hav liksom, som är.
Nej.
Relativt nybildat ändå.
Mm.
Och kommer stängas.
Ja.
Så småningom.
Vilket det redan har gjort. Några gånger. Det kan man ju ta också. Den så kallade messiniska salinitetskrisen.
Ja, okej.
Okay. Det var för väldigt länge sedan. Det var för 5,96 till 5,33 miljoner år sedan. Ganska länge sedan. Då tillslöts Gibraltarsundet och hela Medelhavet blev en saltöken.
Mm.
Typ. Med några så här saltsjöar som fanns kvar.
Mm. Ja, det är kris.
Det är definitivt kris.
Men sen öppnades det igen.
Ja, ett antal gånger. Det var typ att det tillslöts och så försvann det ganska mycket vatten och så öppnades det igen. Färdes in lite vatten och så stängdes det.
Mm.
Men nu har det varit öppet ett tag.
Ja, men det är ändå så ofta att det är öppet.
Ja, annars hade det ju varit spännande att åka på så här medelhavssemester och åka till Medelhavet saltöken.
När man går ut från hotellet och så här badbrallorna på så kommer man ner och bara, fan, var är havet?
Om man tittar på saltformationer istället.
Ligger och flyta lite i någon pöl som är så här.
Hypersaltpöl.
Ja.
Mm. Det är kul.
Ja, intressant.
Men det var ju som sagt ganska länge sedan. Jag vet inte, när ska det... Finns det några prognoser för när det kan tänkas stängas igen?
Jag tror vi hade det uppe i en avsnitt förut, nyårsavsnitt.
Ja, just det.
Och det är väl något så här 50 miljoner år eller någonting.
Ja, okej.
Okay. Typ. Ja, jag kommer inte ihåg exakt.
Då var det ändå mer nyligen som det var stängt än det kommer stängas
ja,
igen.
Precis, men då handlar det ju om att kontinenterna clashar ihop så att det blir Eurafrika.
Ja, just det.
Men vi behöver inte bekymra oss så mycket.
Nej.
För det finns andra saker som är mer akuta.
Ja. Nej, men så Medelhavet är ju en sån här stark påverkande såklart för hela området. Men även Atlanten är ju med och påverkar på sitt sätt. Och sen är Svarta havet sammanknutet med Medelhavet.
Ja, just det.
Även om det ligger ganska långt ifrån själva Sydeuropa så är det ändå en del som liksom, ja, det är med och spelar roll.
Ja, precis. Det är ju, nämnde vi i förra avsnittet, Turkiska sundet.
Mm.
Så det är en ganska, ganska kort sund som kopplar samman de haven.
Ja. Sen är det ju Suezkanalen som är öppningen från åt andra hållet. Då.
Ja, just det.
Där är framförallt transportsträcka. Och där ser man ju hur det kan påverkas när det här gigantiska fartyget gick på grund. Liksom.
Ja, precis. Någon stackars kille måste gräva loss det med grävskåp.
Mm. Sen kan man ju då också passa på att nämna öarna i Medelhavet. Det är ganska många ändå. Det är över 200 stycken. Och några av dem är relativt stora ändå. Ska vi ta de fem största kanske?
Ja, det låter bra.
Nummer 1, Sicilien. Nummer 2, Sardinien. Sen har vi 3, Cypern då. 4, Korsika. Och nummer 5, Kreta.
Okej, Sardinien är större än Cypern alltså.
Ja, till area. Och befolkning.
Befolkning också?
Mm. Sardinien bor 1,6 miljoner och på Cypern 1,2.
Jaha. Ja, det hade jag inte gissat.
Nej.
Men ja, så finns det ju ganska många, bara Grekland. Det är ju för många för att ge sig på.
Ja, jag tänker inte rabbla alla.
Nej.
Men 250 någonting stycken är det väl räknat till.
Okej.
Det var väl det om själva havet. Sen kommer vi väl prata mer om klimattypen som är döpt efter havet.
Ja, det är den ju. Så att man kan ju säga lite grann att de har sitt egna klimat. Även fast det finns på fler ställen också.
Ja.
Medelhavsklimatet då. Det som är speciellt med det här klimatet är att det är den enda klimattypen som har torra somrar och vintrar med mycket nederbörd. Eller ganska varierande, men med mycket nederbörd.
Mm.
För de flesta klimat har ändå sin peak i regnmängd under de varma månaderna.
Jo.
Eller spritt över hela året. Som i tropiska klimat till exempel. När den maximala ITCZ rör sig dit så kommer för det med monsunregnen.
Mm.
Och här till exempel så är det ganska utspritt.
Ja.
Så det är det speciella med medelhavsklimatet. Och det beror ju i princip på att det högtrycket som finns annars över ökenområdena. Om man kommer ihåg från vårt avsnitt om öknar.
Eller går in och lyssnar nu.
Går in och lyssnar nu. Så finns ju öknar generellt sett på vissa breddgrader för att den globala cirkulationen skapar det där.
Mm.
Men på sommaren så pressas det här då torra högtrycksområdet norrut och når till exempel Medelhavsområdet och lite andra platser på jorden. Mm. Och sen på vintern så rör det sig söderut och då kan annan luft dra in i Sydeuropa. Och då kommer det mycket då vindar in från Atlanten som för med sig regn. Eftersom Medelhavet är liksom utdraget i öst-västlig riktning längs en breddgrad, så kan det här, de här vindarna fortsätta föra med sig fukt genom hela. Så att effekten blir liksom inte bara i västra där Atlantkusten, ja, där vindar kommer in från Atlanten, utan det kan ändå föra med sig fukt hela vägen och plocka upp nytt och sen göra att klimatet blir ganska likt i hela Medelhavsområdet, även i de östra delarna. Men frågan är om det inte fungerar helt, eftersom, som du sa, salthalten blir högre och högre längre in. Men vi kan låta det vara lite osagt.
Ja.
Och där klimatet finns bland annat även i Kalifornien, Chile, Sydafrika och Australien på lite kortare kustremsor där. Och generellt sett är det på västkuster, för att det, man behöver ha de här västliga vindarna som för med sig fukt in från havet för att uppnå det riktiga medelhavsklimatet. Och alltså på sätt och vis är ju det här ett väldigt trevligt klimat. Och det gynnar ju helt klart turismen.
Ja, definitivt.
Det är ju ganska populära turistområden. Vi kanske kan nämna det direkt. Att om man tar de här länderna tillsammans, så har de varje år, om man kollar siffror från innan corona i alla fall, så har de varje år en 300-400 miljoner besökare då tillsammans. Där Spanien har allra flest med över 120 miljoner. Så det är ganska populära länder att besöka, och det, det kan man förstå, för det är pålitliga varma torra somrar liksom. Samtidigt som det här regnet som ändå kommer på under vinterhalvåret gör att det inte är en öken, utan det är ändå ett kanske trevligare landskap, skulle väl många säga.
Ja.
Men det är ju lite i förändring.
Ja, det är det ju. Och man kan ju ta förra året som ett sånt exempel. När det var väldigt mycket skogsbränder och väldigt, väldigt varmt, väldigt tidigt. Det brukar jag beskriva som att värmeböljorna blir vanligare, längre, kraftigare och dödligare. Och det drabbade väldigt många delar av södra Europa förra året, och nu verkar det ju som att det kanske går åt samma håll i år igen.
Ja, det har redan börjat.
Ja, det har blivit det har gått upp till temperaturer som brukar komma i mitten av juli redan nu, vilket kan vara problematiskt. Förra året så, det beskrivs i en artikel i Dagens Industri, att citroner ruttnade på träden, skogar stod i lågor och sniglar brändes ihjäl i sina skal. Och i år så har vi det här exemplet på när fågelungar i Spanien kokas egentligen i sina fågelbon och behöver hoppa ut mot sin död. Så det är väldigt varmt redan nu. Det påverkar människor en hel del. Och potentiellt också turismen. I Spanien så verkar uteserveringar stå mer eller mindre tomma för att det är för varmt liksom.
Ja, och då är det rätt varmt. Om man inte orkar kravla sig iväg och sitta på en uteservering.
Med en bärs.
Ja.
Ja. Det kräver en del alltså.
Ja, men det blir ju ett känsligt område just för att under den säsongen så är det, alltså det är så pass varmt så att det behövs inte jättemycket rubbning för att det ska bli så här verkligen synbara effekter. Alltså sånt där med effekterna på djur och sådär liksom. Ja, ökningen kommer ganska snabbt upp till en gräns där det blir liksom kokhett. Om det värmeböljan slår till.
Och de här temperaturförändringarna, det går ju att härleda till den mer generella globala uppvärmningen och klimatförändringen. Så. Och det har ju mer långtgående konsekvenser också. Bland annat om vi återgår till Medelhavet. Stigande havsnivåer är ett sånt exempel. Och ganska stora delar av Malta till exempel kommer förmodligen år 2100 att ligga under ytan.
Ja, okay.
Likaså så sprids invasiva arter till Medelhavet. Bland annat då, det har spridits i och med öppnandet av Suezkanalen. För att, ja, det är en helt ny väg.
Ja, just det.
Ett helt nytt hav som
man kopplar samman.
Precis. Men det är också, det sker en spridning av mer tropiska atlantarter. Som, det går ju såklart inte att säga att det är 100%, men det verkar ändå som att deras habitat utökas och inkluderar då Medelhavet.
Mm.
Och sånt kan ju påverka väldigt mycket.
Ja, där borde det ju kunna vara så att habitatet utökas norrut och norrut och till slut så når det liksom till breddgraden där Gibraltarsund ligger.
Precis.
Och då kan det ju liksom välla in.
Ja.
Ja, det här är ju en gissning jag har nu, men men det borde kunna vara så när just Medelhavet är, ligger längs en breddgrad. Liksom.
Ja, precis. Och så är det nog. Och lite samma grej har ju hintats om problematiken med vithajar i Östersjön.
Uh-huh.
Vilket det är så här lite mer långsamt så. Men de har ändå setts vid Danmark.
Uh-huh.
Vilket tyder på att deras habitat utökas ganska mycket norrut. Och det är väl liksom inte helt, helt omöjligt att någon skulle hitta in. Sen att de skulle klara sig superbra i Östersjön, det kanske är mer osannolikt då.
Ja, att det skulle bli värsta kolonin där kanske.
Men klumpfisk till exempel har upptäckts, jag tror att det var 1 eller 2 år sedan när det kom in ganska många i Östersjön.
Okay.
Eller i Öresund kom de in. Det kan bara ha simmat fel såklart.
Mm.
Och sen dog de för att de inte pallade. Och hittade inte ut.
Nej, det var inte så jävla kul i Östersjön.
Nej, det är det ju inte. Nej, men så det är ju sådana liksom lite större konsekvenser som är svårare att se. Alltså värmebölja och skogsbränder och sånt, det är ju ganska visuellt.
Ja, liksom. Precis. Det blir väldigt visuellt. Det är många sådana effekter som kommer i den här regionen.
Mm. Och att vissa delar av Malta kommer ligga under vatten om, ja, det är ju bara 78 år i och för sig, men men ändå, det är ändå svårare att se än...
Ja, innan det händer.
Ja.
Men det kommer väl vara ganska visuella översvämningar som leder fram till det.
Förmodligen. Och generellt så, den här ökade havsnivån riskerar att påverka arter och biodiversitet generellt, för att det finns liksom inte så mycket utrymme för vattnet att ta sig norr och söderut. Så det blir svårare för en del arter att hitta områden, alltså strandområden och så här, där det går att klara sig.
Mm. Ja, man ska ta lite vad som händer på land också i området då.
Ja.
Eller har hänt, kanske. Snarare. Så har ju klimatet tillsammans med mänsklig påverkan skapat en lite egen vegetationstyp. Eller om man ska kalla det för en bioregion. Typ.
Det här var väl ett sånt ord som jag inte kände igen innan, tror jag.
Garig.
Mm.
Eller garigue.
Aldrig hört.
Så kan man inte säga. Garig måste det vara, va? Ja, i alla fall så kallas vegetationstypen så. I väst så kan det också kallas för frigana om man går lite längre österut. Där det ändrar karaktär lite grann. Men det är en växtlighetstyp som till stor del har skapats av människan. Så vi kan kalla det för ett kulturlandskap faktiskt, även om det är naturtypen.
Mm.
För att det var skog en gång i tiden. Men sen några tusen år sedan då, när människan började prägla området, så övergick det här i det som vi kan se idag, som är mer generellt mer liksom ett busklandskap. Där många växter har lite liksom grågröna, hårdare blad. Som då är en anpassning för att hålla vatten och lite ljusare i färgen. Så det är väl för albedo-effekten, tänker jag.
Är det sådana som kallas för sukkulenter?
Det finns ju också, men det måste inte vara det. Men ja, sukkulenter är ju de som håller de tjockare som är typ aloe vera och de här liksom.
Mm, just det.
Och det finns ju lite sådana växter. Agave typ också. Men även de som är bara bladväxter liksom har ju utvecklat lite speciella blad sådär. Det växer ju mycket så här örter och såna här aromatiska växter. Typ timjan och lavendel och grejer.
Mm.
Och de i sin tur också gör att de håller det lite glest. Alltså att det är ganska som att regionen är discontinuous, så är växtligheten lite discontinuous också. För att de här, de använder liksom det aromatiska för att på något sätt markera revir och hålla bort andra växter. Så det blir lite glest på sina håll. Men ja, det blir en lite speciell växtlighet utöver det som att människorna påverkar det, men också det som klimatet ger upphov till. För att det är som somrarna är som i ett ökenområde, men det kommer ändå en period på vintern med nederbörd. Så att de måste hålla ut långa torrperioder, men det är liksom inte helt barren.
Nej.
Stenekar finns det också. Om man ska nämna lite träd som ändå finns.
Absolut.
Och som väl var det som dominerade en gång i tiden då. Som är en slags ekar, men som är då evergreens. Eller de tappar inte sina blad.
Nej. Jag var i Rom för väldigt många år sedan. Men en sån grej som jag ändå kommer ihåg väldigt starkt är att utanför det vandrarhem som vi bodde på låg det sån här gigantiska, alltså det såg ut som gigantiska grankottar egentligen.
Mm.
Nej, tallkottar är det som är mer runda.
Ja.
Och det kommer ju från, det är ju pinjeträd.
Ja.
Som jag antar att pinjenöten kommer ifrån.
Antagligen.
Det känns som att det borde finnas ett sammanhang. Men de träden är ju tydligen väldigt vanliga i stora delar av Medelhavsområdet också.
Mm, ja, just det. Ja, men just så här stora kottar, det kanske inte måste vara pinjeträden bara, för det finns andra tallar också kanske i området som producerar. Men det känner man igen från de här länderna.
Mm. Ja, men det kanske var det om naturgeografin.
Ja, det är nog dags att kliva vidare.
Gå in på människan.
Ja, ja, precis. Vi kanske går lite bakåt till historien och börjar där.
Mm. Det finns det ju en del av i Sydeuropa.
Ja, det är verkligen ett historiskt område.
Mm.
Okej, okay. Efter pausen.
Yes.
Ja, historia då.
Mm.
Utlovade vi.
Ja.
Jag vet inte om det blir så jättemycket historia.
Ja.
Vi är inte historiepodden.
Det är vi ju inte. Det kan ju dock vara relevant för geografin också.
Ja, nej, men det är ju så att just Sydeuropa, det var ju där i början liksom. Om vi pratar europeisk civilisation.
Mm.
Grekiska citystater har vi redan pratat om.
Ja.
Så ja, vi kanske inte ska prata så mycket mer om dem just nu.
Nej.
Men det är en stor del en stor grundsten till det liksom europeiska som har växt fram. Men maktcentrumet flyttade ju från det då till nuvarande Italien.
Mm.
Och inte minst då i form av romarriket. Om vi stannar vid romarriket lite grann bara, så lanserades det en idé under den tiden som är väldigt central i Europas utveckling och så här koncept som är väldigt centralt i Europas historia.
Mm.
Nämligen lokal funktionell specialisering. Och det är väl ungefär samma sak som regional komplementaritet ungefär.
Mm.
Vilket vi i och för sig pratade om i Västafrika också, att man handlade liksom kustområdena, handlade med ökenområdena och sådana olika varor. Men det här har ju varit extremt centralt i Europa i alla fall. Och jag tänker väl att det blir ännu mer när något sånt som romarriket växer fram, som liksom enar ganska stora områden, mm. väldigt stora områden. Det blir kanske lättare att planera en sån grej.
Ja, alltså att de olika delarna ändå gör sin grej liksom.
Ja, precis. Det kan definieras som produktionen av specifika varor av specifika personer eller folk på specifika platser.
Mm.
Så att man styr upp att till exempel då så på ön Elba så bröts det järnmalm då på den tiden. Och i ett visst område i Spanien så producerades det silver och sen spred man bevattningskonst till vissa områden för att liksom producera utvalda grödor. Och andra platser blev specialiserade på djurhållning och sådär.
Mm.
Beroende på vad som passar för platsens naturgeografi och sådär. Och det blir väldigt effektivt då, som är den handeln då som det ger upp, ligger till grund för.
Mm. Alltså romarriket var ju så pass stort också och sträckte sig ju bland annat över Medelhavet, så de hade väl ändå ganska varierade naturmiljöer och klimatzoner som kunde komplettera varandra på det sättet också. Att ja, men det passade bättre i Nordafrika till exempel att göra en viss grej. Så höll de sig till det.
Mm. Ja, Europa har ju ganska varierade naturtyper på små ytor också.
Mm.
Eller ännu mer om man går då över havet till Nordafrika också.
Precis.
Men det är ju korta sträckor liksom från Medelhavskusten upp till verkligen alpina bergsområden och så mer slätter norr om det. Och floderna som vi varit inne på gör ju också att ja, det finns mycket transportleder.
Mm.
Så det blir ju också lätt att transportera varor inom kontinenten.
Mm.
Som vissa andra kontinenter som vi har pratat om, Sydamerika och Afrika, till stor del saknar.
Precis.
Men Europa har ju också ett läge som ligger, man kan säga, vid landhemisfärens crossroads. Att man når ganska lätt ganska många kontinenter sjövägen då. Så det finns ju en förutsättning även för sjöfarande. Och det har ju inte minst några av de här länderna. Portugal, Spanien, Italien mest.
Mm.
Varit väldigt framstående inom. Och de möjligheterna att fara runt hela världen och upptäcka kontinenter och sådär har ju gett en väldigt stor möjlighet att samla liksom, rikedomar. Och det skapade den här merkantilismen som handlar om att bara samla på silver och guld och bli rika och bygga militär.
Det gav väl liksom en ganska tidig fördel för många av de europeiska länderna.
Ja, det gjorde det. Så att det är väl sambandet mellan den här möjligheten till att specialisera sig lokalt och bygga upp saker på kontinenten och det relativa läget som gör att det går att ge sig ut i världen med fördelen som liksom har kommit av det här.
Mm.
Som gjorde att Europa kunde liksom, dominera på det sättet som de har gjort. Man skulle kunna ta kanske Portugal lite som ett specifikt exempel på ett land som har använt sitt, eller där det läget har spelat stor roll på olika sätt.
Mm.
För att om man kollar på kartan nu, eller förut också, men om man kollar på kartan så ligger Portugal lite off i Europa.
Ja.
Verkligen på ett hörn och dessutom så här, avskilt av områden i Spanien som är bergiga och ganska avlägsna, liksom glesa ändå. Men Portugal har ju ett fantastiskt läge för att blicka utåt mot Atlanten och de har även bra hamnar liksom. Så det är inte så konstigt att Portugal har varit en stor sjöfararnation. Och bland annat så de var de första av alla som etablerade en koloni i Afrika. I Nordafrika någonstans då.
Mm.
Var det. Det var väl inte någon av de kolonierna som de sen var kända för. Under liksom, när koloniseringen tog mer fart och sådär. Men i alla fall, och de kontrollerade även typ hela Indiska oceanen vid en tidpunkt. Genom att de hade stationer på liksom, strategiska lägen runt om så att de kunde ja, ha kontroll över sjöfarten som gick där.
Mm.
Och även Macau, ända bort i Kina då.
Just det.
Var portugisiskt. Så de var liksom en, det var ett imperium. Typ, av Brasilien förstås. Och en liten intressant anekdot om just Portugal och Brasilien. Det var att när Portugal ockuperades av Napoleon på 1800-talet så flyttade den portugiska kungafamiljen till Brasilien. Och sen blev Portugal fritt efter ett tag från Napoleon. Men då stannade kungafamiljen då i Rio de Janeiro då och etablerade det som hela det här imperiets huvudstad och styrde liksom över Portugal därifrån.
Mm.
Och det är enda gången som ett europeiskt land då har styrts från en koloni.
Ja, det känns ju väldigt ovanligt.
Mm. Och det var inte många år heller, utan det är ganska snart därefter så blev Brasilien självständigt istället. Men sen hade Portugal också, dels var de första då att etablera koloni i Afrika. Men de var också de sista att släppa sina gamla kolonier.
Aha.
Och för det hänger väl ihop med det här med Portugals läge, att det är väldigt riktat utåt. Och de har nog vetat hela tiden kanske att okej, om vi släpper det här havsimperiet runt om i världen, så vad finns kvar liksom?
Ja, nej, då blir det ju väldigt isolerat.
Ja, och det är lite där så som det är idag liksom. Nej, men de höll ju i då bland annat Angola och Mosambik väldigt länge.
Mm.
Och när alla andra länder började släppa på det där så höll Portugal i allt vad de kunde.
Ja.
Om man ska koppla lite till vårt förra avsnitt om kalla kriget, så var den portugisiska kolonin i Angola inblandad på två sätt i det.
Mm.
Först var det under Angolas då frihets- eller självständighetskrig, som faktiskt var en unik tillfälle där USA och Sovjet tog samma sida för då landets självständighet.
Aha.
Och sen när det är 1970 ungefär, någonting sånt, när de blev självständiga så gick det över till ett inbördeskrig istället, och då var ju ordningen återställd och USA och Sovjet stödde olika sidor.
Ja, såklart.
Ett proxykrig som höll på länge liksom. Men till slut så kollapsade ju Portugals stora imperium. Men de har kvar lite öar i Atlanten.
Ja, precis.
Madeira och Azorerna, som täcker ändå ganska stora havsområden.
Mm. Och Azorerna är väl i alla fall ett sånt som ligger väldigt långt bort från själva Portugal.
Ja, det gör det ju. Det ligger ju typ mitt ute i Atlanten liksom. Och det här gör att Portugal fortfarande är liksom en sjömakt på sätt och vis. Och inte minst ju med UNCLOS, lagen som upprättar de här EEZ, exklusiva ekonomiska zonerna.
Just det.
Det gör att Portugal har ett mycket territorialvatten. Och de har planer nu på att utöka det ännu mer. För att de vill då räkna in alltså kontinentalsockeln runt öarna som sin. Det finns ju någonting i den där lagen som säger att man kan göra det.
Ja.
Om den är typ tydlig och avgränsa.
Precis.
Ungefär. Och det verkar som att den är ganska tydlig där, runt Azorerna.
Alltså om den ligger, som jag minns nu, jag kan inte sätta Azorerna på en karta direkt, men om det ligger så pass avskilt som jag tänker, så kanske det ändå är ganska lätt att hävda kontinentalsockens avgränsning. Så.
Mm. Ja, det är det den försöker göra i alla fall. Och då blir det den ytan då som är utanför exklusiva ekonomiska zonen. Det blir, för det finns ju, det är tre steg. Det är det riktiga territorialvattnet, där man har rätt till alltså ytan och ingen annan får passera där.
Ja.
Och EEZ där man har ensamrätt till alla resurser i havet.
Mm.
Och sen kontinentalsockeln då, där har man bara ensamrätt på havsbotten. Utvinning av mineraler och olja och vad det kan vara.
Just det.
Så det är det de vill utöka ännu mer. Men det blir väldigt stora områden, för Azorerna är ganska spridda liksom. Så ja, det är liksom hela vägen med Portugals läge från imperium till att de har krympt och är liksom ett ganska ruralt land egentligen, som har haft det tufft ekonomiskt. Och är liksom, ja, de ligger ju i Europas periferi. Om man går till boken som vi utgår från, så skriver de ganska mycket om så här, Europas kärna och periferi.
Ja.
Och kärnan då är kretsar kring liksom Västeuropa och sträcker sig typ en bit in i Spanien och sådär. Men Portugal ligger liksom utanför. Så det är väl ett sätt för dem att få tillbaka sin betydelse.
Ja.
Att återupprätta sin identitet som stor sjömakt. Men det är en process som pågår nu liksom, så jag vet inte exakt vad som kommer hända med den här kontinentalsockelhistorien.
Nej, det är intressant.
Men skulle i alla fall innebära att Portugal får världens 10:e största maritima area.
Ja, det är ändå ganska bra på ett så...
Så litet
land.
Mm.
Vi skulle ju kunna hålla oss kvar lite på, i alla fall på Iberiska halvön, om vi pratar kärna och periferi i Europa.
Mm.
För precis som du säger så ligger Portugal helt utanför egentligen den här kärnan. Medan då Spanien till viss del ligger inom kärnan också.
Ja, den ringer väl in typ Madrid och Barcelona.
Precis. Och det finns ju ganska stor skillnad mellan det perifera Spanien och det kärnspanien, eller vad man nu ska säga. Liksom.
Mm.
Att Katalonien till exempel och Barcelona då är väldigt, väldigt starka i produktion och export och allt sånt där. Och befolkningsmängd.
Ja, just det. Man kan ju prata om Europas motorer.
Precis.
Och då är ju Barcelona, Katalonien.
Det är en av dem, ja.
Så här ekonomiska hotspots.
Ja, det är väl det starkast tydliga exemplet. Om man jämför med då Andalusien som ligger längst ner i söder, så är det väldigt svårt område.
Mm.
Det man kanske mest förknippar det med är odling i stora växthus av tomater och så här. Och guldkusten, att... Bland annat det svenska företaget Mäklarringen har etablerat sig på grund av alla svenskar som flyttar dit.
Ja.
Men så det är Katalonien och delvis också Baskien som är ganska rika och produktiva områden i Spanien. Sen går det ju ner till Madrid som också är en del av kärnan. Men det har ju väckt en del missnöje liksom i de nordligare delarna att de drar en så stor del av lasset.
Mm.
Det har väl blivit en sån grej som har bidragit till att Spanien då har de här autonoma regionerna. Att de har ganska mycket självstyre.
Ja, just det.
Men ja, det finns en ganska tydlig skiljelinje där.
Ja, de här... Inte minst Katalonien då är ju ändå ganska... Det finns ju ändå ganska mycket idéer där om självständighet.
Ja.
Och när man är där så är det ju katalanska flaggan överallt.
Ja. Alla menyer är liksom... Det är spanska, katalanska, engelska.
Ja, okej. Okay. Mm. Och det finns... Det kommer ju delvis från Franco-tiden. Den gamla spanska diktatorn då som... Under det spanska inbördeskriget och kontroll över hela Spanien. Och det var väldigt illa omtyckt i Katalonien.
Ja.
Framförallt. Och det finns liksom en rivalitet mot Madrid som ligger kvar.
Ja. Som gör sig synlig i El Clásico.
Ja, precis. Fotbollsmatchen.
Precis.
Mm.
Men det finns väl den här typen av skiljelinjer i fler av de sydeuropeiska länderna.
Ja, Italien, inte minst.
Ja.
Där brukar man prata om Ancona-linjen.
Mm.
Som är då döpt efter staden Ancona på östkusten och går som ett streck till strax söder om Rom. Och där blir det norra delen av Italien en del av kärnan och den södra delen, som också kan kallas för Mezzogiorno, blir liksom periferin.
Jag kom på det, jag glömde ju nämna två länder. När jag gick igenom alla länder i regionen.
Är du?
Ja. Det är ju två som ligger i Italien.
Ja, det är det ju.
Vatikanstaten då som ligger i Rom.
Ja.
Och sen San Marino som ligger...
Ja, i Italien.
Ja.
I östra.
Precis. Sen behöver man kanske inte säga så mycket mer om det. Men...
Nej, men det är pinsamt att vi glömmer dem. Faktiskt, det är lite dåligt. Ja. Ber om ursäkt till alla lyssnare med... koppling till San Marino och Vatikanstaten som tog illa upp.
Ja. Skriv och klaga om du vill.
Ni får ge oss dåliga betyg på Apple Podcast eller
något. Kör på.
Nej, gör inte det. Men i alla fall, det är ju, gränsen i Italien är väldigt tydlig också om man kollar på en karta över GDP i Italiens regioner.
Mm.
Så är det väldigt konsekvent högre siffror norr om den här linjen. Och inte minst då i Lombardiet, där Milano ligger, som också är en av de här fyra motorerna i Europa som pratas om.
Ja, det är den här triangeln mellan Milano, Turin och Genoa.
Mm.
Som är någon form av produktionsområde.
Ja, just det. I nordvästra Italien då.
Ja, vid floden Po, om man nu ska gå tillbaka dit också.
Mm, nämna lite floder.
Ja.
Ja, nej, men siffrorna, liksom som GDP-siffrorna är uppåt dubbelt så höga i, där uppe jämfört med vissa södra regioner. Så det finns en stor skiljelinje. Och det där har ju avspeglats i politiken också. Det är många så här tendenser att norra Italien inte vill betala för södra Italien och sådär.
Ja.
På samma sätt som de spanska regionerna som är rika vill bryta sig ut för att de tänker att de klarar sig själva liksom.
Mm.
Ja, så kanske man kan nämna Greklands situation lite grann också. Fast det är lite annorlunda, men de ligger ju ganska off.
Ja.
Och ganska märkligt läge i dagens situation när centrumet har flyttat upp till Västeuropa, eller kärnan.
Ja.
Och de klarade sig bättre egentligen under kalla kriget, för då fick de ganska mycket stöd av USA för att upprätthålla sin militär och så där, var en utpost mot Sovjet. För de ligger ju verkligen i, ja, ganska omringade av då gamla kommunistiska länder.
Ja.
Men sen när det tog slut och Sovjet kollapsade så försvann ju den aspekten att USA hade intresse av att pumpa in pengar där. För det är det att Grekland ligger som de ligger och det är mycket berg i norr och det finns inte mycket som går landvägen. Så här, bra transportvägar liksom.
Nej.
Så de är ganska beroende av flotta och, ja, typ luftvärn då, om man ska ha en militär liksom.
Mm.
Och det är rätt dyrt. Så ja, det kan väl vara en del av orsaken till att det har krisat ekonomiskt i Grekland.
Ja, det har det ju definitivt gjort. Det var i och med den här globala finanskrisen 2008 och efterdyningarna av den egentligen som Grekland blev väldigt belånade. Alltså det var väldigt illa. Så de fick ju lån av EU först 2010, sen 2012 och 2013.
Mm.
Så ja.
Men det kommer mycket krav också.
Jo, precis.
På att åtstramningar och sånt där.
Ja.
Ja, det där är verkligen en konflikt som det finns olika perspektiv på. Alltså, är det rimligt, har Grekland satt sig själva i den situationen eller har de fått orimliga krav och sådär?
Mm.
Men mycket bottnar nog i att det försvann mycket stöd där på 90-talet.
Mm. Säkert.
Ja, vad säger du om att ge oss ut på världskartan?
Absolut. Sista gången för den här terminen.
Mm.
Säsongen, kanske man säger.
Ja, just det. Vi går inte till skolan.
Nej.
Nästa.
Kebnekaise.
Mm.
Nästa.
Ayers Rock.
Mm.
Nästa.
Belasica.
Okej.
Vilse på världskartan.
Förstår du temat?
Berg.
Stämmer.
Jag kände det var igen ett av det, men...
Ja, Ayers Rock eller Ayers Rock. När i Australien, när...
Jaha,
röda grejen.
Den här plattformen.
Mm.
Men aldrig kommer ihåg vad den heter.
Den heter något annat egentligen, men kallas också för det. Ja, frågan är om det har någonting med landet att göra.
Det vet man ju inte. Förra gången så hade det ju inte det, va?
Nej, ingenting.
Jag bara tyckte att det var kul att nämna öar och sen...
Mm. Nej, det var en tokluring, verkligen.
Ja, det var ett landlocked land.
Mm. Just det. Nej, så motsatsen.
Ja. Nej, så vi får se. Jag tänker inte dra några slutsatser från platserna.
Nej.
I alla fall. Det känns som en dålig idé.
Ja, men det ska du inte göra. Det vore ju osannolikt klantigt av mig att avslöja saker. Men, eller så, ja. Nej, vi får se. Ska vi köra?
Ja.
Vi berättade reglerna senast, så att
ja,
det är nog...
Folk hänger med.
Ja. 5 poäng.
Yes.
Detta land är beläget i skärningspunkten mellan världsdelens olika regioner. En av öarna som tillhör landet, Taveuni, ligger mitt på datumlinjen. Men landet har definierat sin tidszon som UTC plus 12 för att undvika att ha olika datum i olika delar av landet.
UTC plus 12?
Mm.
Och vi är i UTC plus 1.
Mm.
Något sånt där. Nej, jag tror vi får nog gå vidare ändå.
Då har vi 4 poäng. Landet består av 332 öar. Som till större delen är skapad av vulkanisk aktivitet. De två största av öarna heter Viti Levu och Vanua Levu. Och dessa bor 87% av landets drygt 900 000 invånare.
Mm-hmm. Vulkaniska öar. Och inte korall. Jag antar att vi är i Oceanien. Inte. Så det är högöarna då.
Till större delen.
Till större delen.
Som sagt så ligger det i skärningspunkten mellan olika regioner.
Mm, just det. Alltså det är ju svårt med de precisa lägena på... Vi tar en till.
Mm. Det finns en historia av kannibalism i landet som en gång kallades för Cannibal Isles. Det utnyttjas av turistsektorn idag som bland annat då arrangerar turer till historiska kannibalgrottor. Rato Udre Udre från ön Viti Levu är världens mesta kannibal. Han har rekord i Guinness rekordbok. Tros ha ätit närmare 1000 människor. Men i alla fall, när det kommer till förtäring idag så är landet mer känt för mineralvatten på flaska som utvinns här. Samtidigt då som många i befolkningen själva inte har tillgång till rent vatten. Ska nämnas.
Mm. Det här är ju svårt, men jag tänker att jag drar en gissning ändå.
Mm. Här kommer en gissning. Vi kör vidare med de sista. 2 poäng. Landet blev självständigt från Storbritannien 1970 och är en del av The Commonwealth. Det syns i landets flagga där Union Jack är inbäddad tillsammans med ett statsvapen som avbildar bland annat sockerrör och bananer. En följd av det brittiska inflytandet är också att både engelska och hindi är officiella språk i landet. Och en poäng. Du kommer ihåg Oceaniens huvudstäder från quizen vi körde på SU, va?
Ja, några av dem.
Ja, det var ledtråden.
Var det ledtråden?
Mm. Får man tänka ordlek. Den är intern, men samtidigt inte. För att...
Du kommer ihåg... Okej. Okay. Ska jag säga det svaret på... Den sista ledtråden först.
Ja, gör det.
Det är Suva.
Mm. Som är huvudstad i...
Är det rätt? Är det Fiji?
Ja, det är rätt.
Jag var lite inne på... För det jag har för mig att jag vet att det finns Fiji-vatten. Mm. Som säljs ganska mycket i USA.
Precis, det är ju amerikanskt företag liksom.
Mm.
Som åker dit då.
Ta vattnet från de boende.
Water grabber.
Mm. Kul. Bra. Bra jobbat.
Ja, men det var ändå det jag tänkte, att du kanske känner igen de vattenflaskorna. Det, när man söker så här bottled water så är det bland det första som kommer upp. Liksom.
Däremot så var jag ju lite på ledtråden innan. Det var en av öarna som hette något med Vanua.
Ja, Vanua lever. Ja, så man kan tro att det är Vanuatu.
Jag tänkte först det, men jag bara, jag väntar.
Ja, det var bra gjort. Vanua betyder ju säkert någonting som har gett namn till de båda.
Ja,
ö,
antagligen.
Säkert.
Ja, precis.
Nej, det borde vara Levu. Viti Levu och Vanua Levu.
Kan kolla upp vad det är.
Mm. Om det är någon som vet så kan ni skriva.
Absolut.
Det blir väldigt förvånande om jag får ett mejl. Ja, men 3 poäng, det är ju bra jobbat.
Ja, det känner jag mig ändå ganska nöjd över faktiskt.
Mm. Vi kan räkna ihop sen. Under våren, men jag är ganska säker på att du vann.
Mm, vi får se.
Mm.
Ja, men ska vi återvända till Europa då?
Mm, vi har lite kvar att dyka ner i.
Mm.
Vi var inne på Grekland innan pausen.
Mm.
Något som är nästan lite Grekland.
Mm. Ganska mycket Grekland ändå.
Ja, ganska mycket Grekland. Fast det är inte Grekland. Men ja, I Cypern.
Ja.
Det är ju en lite speciell situation där.
Ja, och det har väl varit en ganska speciell situation ganska länge också.
Ja, det var, ska vi se, det var kontrollerat av Storbritannien fram tills då slutet av andra världskriget.
Mm.
Där då de var redo att ge Cypern självständighet. Men den till stor del grekiska befolkningen, 80% ungefär, föredrog att bli en del av Grekland. De ville inte den andra delen av befolkningen, som är turkisk.
Nej.
Så, vad hände? Jo, det blev inbördeskrig.
Mm.
Vilket slutade då i en uppdelning. Känns som att man känner igen det här från andra områden. Mm. Men turkisk norr då, ett grekiskt söder. Och det är ju det som är.
Ja, den turkiska delen är väl inte erkänd, va?
Nej, just det. De utropade självständighet som turkiska republiken Nordcypern.
Mm.
83. Men det har inte erkänts av några andra än själva Turkiet då.
Nej.
Så det är ett eget land som är liksom mer, ja, vad ska man säga, inofficiellt uppdelat kanske.
Mm.
Mellan Grekland och Turkiet och även vissa brittiska områden fortfarande. Med militära områden.
Precis.
Främst. Men det blir ännu mer krångligt eftersom den grekiska sidan blev medlem i EU 2004.
Ja, just det.
Så officiellt så är Cypern med i EU. Men eftersom då den här cypriotiska staten, då den grekiska delen, inte riktigt styr över den norra sidan i praktiken. De gör väl det på pappret, typ, men inte i praktiken.
Nej.
Så är det liksom EUs lagar och regler och sådär, det tillämpas ju bara på då den södra delen.
Mm. Ja, det blir ju ändå, visst det är inte en så jättestor ö, men det är ändå ett hyfsat stort område som delas av de internationella reglerna satta av unionen. Liksom.
Mm. Bara, ja, i praktiken bara liksom.
Mm.
Så att det är lite märkligt. Men just delade stater och sådär splittringar för oss tillbaka till Balkan.
Mm.
Och där det finns lite begrepp som är, ja, knutna till just Balkan som man kan ta upp i samband med det.
Mm.
Jag kan börja med att nämna begreppet Shatter Belt, som då, ja, jag vet inte om det finns någon vettig svensk översättning, men
nej.
Men det kan i alla fall inom geologin betyder en förkastning. Typ. Ett område med mycket rörelse i jordskorpan och sådär, mycket jordbävningar. Om man för över det till geopolitiken så innebär ju det då en region med många uppdelningar internt och mycket påtryckning utifrån från stormakter och sådär som spelar det geopolitiska spelet.
Mm.
Som gör att det blir en region som hela tiden splittras och omformas och inte bli kvar i stabila stater. Och det är ju väldigt mycket som det har varit på Balkan.
Mm.
Och framförallt de länderna då som del av Jugoslavien förut. Ett annat begrepp är helt enkelt balkanisering. Som också innebär just uppsplittring av en region i mindre stater eller autonoma områden typ. Som ofta då sker under påverkan av yttre stormakter. Och det begreppet myntades redan på 1800-talet efter att det ottomanska riket hade tappat kontrollen över Balkan som då splittrades upp. Sen hände det igen efter första världskriget och sen hände det igen när Jugoslavien delades upp, så det har hänt liksom i omgångar.
Mm.
Och i det begreppet och den idén så ligger det också en bakgrund av faktorer, alltså underliggande faktorer som etniska och kulturella skillnader och historiska oförrätter.
Ja.
Som det känns som det finns ganska mycket av i det här området.
Ja, definitivt. Och alltså ett av de mest nutida exemplen på faktisk liksom splittring av stater, det lär väl ändå vara Serbien och Montenegro som för inte så länge sedan ändå satt ihop som ett land.
Ja, precis. Men det splittrades
2006.
Ja, just det. Ja, och så 2008 så utropade även Kosovo sin självständighet från Serbien.
Just det.
Men det är inte helt erkänt. Det har erkänts av typ västvärlden liksom.
Mm.
Men inte av Serbien själva. Och inte av Ryssland, inte av Kina. Så Kosovo har hamnat lite i ett internationellt limbo där de inte får delta i internationella samarbeten som en helt självständig och egen stat.
Nej.
Men där har de en idé växt fram om att Kosovo ska förenas med Albanien. För Kosovo är befolkat av albaner. Kosovo-albaner. Och, ja, så det är en ganska logisk idé.
Mm.
Att de ska förenas med sitt grannland Albanien.
Mm.
Och det är en idé som det finns ganska mycket motstånd till i länderna runt omkring. Bland annat i Nordmakedonien. Eftersom de har albanska grupper i vissa regioner där närmare gränserna mot Albanien. Som de är rädda också ska vilja vara en del av det här. Så att det blir splittring i Nordmakedonien. Serbien förstås vill inte det här för att de tycker att Kosovo är en del av Serbien. Och det är viktigt för deras så här, kulturella historia och sådär.
Mm.
Och sen har vi Bosnien och Herzegovina också. Som är en egen historia. Som ja, att de skulle motsätta sig en sån här idé kan ha att göra med att det finns stora grupperingar av serbier och kroater i Bosnien och Herzegovina som de tänker skulle kunna ta inspiration av det här och kanske vilja tillhöra sina inom citationstecken länder. Så det är lite komplicerat. Men ja, och just Bosnien och Herzegovina är ju lite speciellt komplicerat. Ett land som kom ur kriget på 90-talet i ett stadie av fortfarande en stor uppdelning. För det kriget gjorde annars var ju att dela upp land ganska mycket utifrån etnisk tillhörighet. Liksom. Men just där i Bosnien och Herzegovina så är det visst det är dominerat av bosniaker, men det är stora områden som är dominerade av serber och kroater också. Och det finns ganska mycket farhågor att det där inte kommer att hålla ihop i längden.
Ja, det är ju ett sånt där land som har ett och i sig.
Det har det också, precis.
De känns ju lite...
Ja, det känns farligt.
Herzegovina vet jag inte om det är... Är det ett särskilt område?
Det är ett område i södra delen av landet.
Mm.
Som verkar vara framför allt kroatiskt. Ja.
Det låter ju problematiskt.
Ja, jag vet inte exakt hur det ligger till med just den namnuppdelningen, men problematiskt är det.
Mm.
Balkaniseringen kanske fortsätter.
Ja. Och ett av få länder då här på Balkan, halvön, som faktiskt är med i EU är ju då Kroatien.
Mm.
Jag hade ganska länge i min plånbok, jag undrar om jag kanske har kvar det till och med. Hade jag ett kroatiskt mynt.
Okay.
För att på det myntet så fanns det en blåfenad tonfisk.
Mm.
Jag tyckte det var coolt.
Jo, men jag känner igen det. Jag har också haft
myntet. Så att, alltså det är ju, fiske är ganska stort i Kroatien. Och EU har ju den här gemensamma fiskeripolitiken.
Mm.
Som liksom, ja, alla fiskefrågor är EUs fiskefrågor. Och gemensamt för många av de här länderna i södra Europa är ju att de är relativt stora fiskenationer.
Mm.
Framförallt kanske Spanien. Men den här gemensamma fiskeripolitiken har ju kritiserats på ganska många olika sätt. Och att det är väldigt starka lobbygrupper, bland annat då från Spanien, som gör att kvoter och sånt höjs mer än de kanske borde.
Ja.
Så utöver det faktum att europeiska fiskefartyg har fiskat ut en del bestånd vid längs Västafrikas kust så är ju även många av bestånden i Medelhavet hårt ansatta.
Mm, just det, de har de här bilaterala avtalen med västafrikanska länder.
Exakt.
Mm.
Över 65% av alla fiskbestånd i Medelhavet är utanför Safe Biological Limits, det heter. Vilket, ja, då det fiskas mer på dem än vad de kan rekrytera varje år. Så bestånden sjunker hela tiden. Och många arter, bland annat då den blåfenade tonfisken, är en sån kommersiell, väldigt lukrativ art.
Mm.
Men den har ju varit rödlistad hur länge som helst. Det är... För mig är det lite märkligt att det fortsätter att bedrivas kommersiellt fiske på en sån art. Egentligen bara för det monetära värdet. när man vet att det kommer inte finnas kvar hur länge som helst.
Ja, det är det. Och ja, men det är ju svårt just när det är ett sånt innanhav, och det blir ju många länder som tävlar om resurserna i där.
Så är det.
Jag vet inte exakt hur det påverkas av att EU har en gemensam fiskeripolitik, men länderna har ändå sina kvoter liksom.
Ja, vissa säger väl att länderna hade varit mer bekymrade över sina egna vatten om politiken inte hade varit gemensam.
Mm.
Och att det hade hållits mer inom de nationella gränserna. Så att det på så sätt potentiellt skulle vara mer övergripligt och mer lättreglerat.
Okay.
Men det är ju svårt att säga såklart. Men så många tonfiskarter, bland annat då blåfenad tonfisk, svärdfisk, havsbraxen som är en sån här stor kommersiell art. Alla de är överfiskade.
Mm. Ja, det är ju återigen som Östersjön liksom, med torsken.
Ja, och det är samma sak i Medelhavet. Att utöver att liksom kvantiteten har minskat, att det fångas mindre fisk, så är det också att kvaliteten på fisken minskar. För att man vill ha de största och ja, de starkaste och friskaste exemplaren. Och då blir det att man plockar från dem som kanske borde få finnas kvar.
Mm.
Så det är ett sånt här problem. Alltså Medelhavet är ju och har varit en stor resurs för alla länder egentligen i det här området. Inte minst handel. Ja, turism är ju också direkt kopplat egentligen till Medelhavet.
Mm.
Och fiske. Men det blir ju att resurserna kanske inte behandlas med den respekt som kanske borde.
Nej, om man förorenar havet och fiskar slut på ja, bestånden så är det inte så mycket till resurs längre.
Nej, så är det. Så då fick jag säga mitt om fiskar också.
Ja, det hör ju till.
Ja.
Ja, det var ju då ett muntert avslut på vårsäsongen.
Ja, man kanske ska spara de här grejerna till, eller inte spara dem till sist, utan säga dem i början. Så.
Spara någon så här rolig anekdot till sist.
Ja.
Du har ingen anekdot att bara slänga fram.
Ja, det var ju faktiskt en av få resor som vi har gjort tillsammans ner till,
det är sant,
Andalusien.
Mm.
Det var på kursen
Geomorfologi,
just
det. Vi kollade på landskapen.
Mm. Det var ju ganska intressant faktiskt. Det var då också jag fick se mäklaringens kontor på Guldkusten.
Mm.
Så det jag kommer ihåg, vi fick ju olika områden tilldelade oss.
Ja, just det.
Jag fick ett område som var typ kalköken, som var direkt kopplat till det här med salinitetskrisen och hur havet har legat på olika nivåer, olika geologiska tidpunkter och sådär.
Mm.
Det var ju ganska intressant.
Ja. Ja, jag hade ett område uppe i bergen som var, jag vill prata lite om, ja, lite om bergväckningen som hade gett upphov till liksom lutningen i berggrunden.
Mm.
Och lite fluvialt var jag för mig. Det var ett tag sedan här.
Mm. Det var några år sedan.
Mm.
Det var väl kanske en anekdotisk positiv avslutning.
Ja. Ja, nej, men det är också en, kan också vara en bra grej att sluta med, för att tänka på att respektera vår omgivning.
Det kan ju alltid vara bra att göra det.
Mm.
Men är vi klara annars då?
Jag tror det.
Mm. Jag med.
Ja, så vi får väl önska trevlig sommar så till alla som lyssnar.
Ja, och tacka för att ni har hängt med under den här säsongen.
Mm, absolut.
Och välkomna tillbaka till hösten.
Ja, vi återkommer väl i antagligen i september typ.
Ja, vi har lite planering och sådär att göra innan.
Mm, vi får se när det kan bli. Vi tar ju fortfarande emot förslag på ämnen.
Absolut.
Vi har en lista redan, men kan alltid ta emot mer.
Ja, ja. Det finns många intressanta geografiska ämnen där ute.
Ja, det gör det. Okej. Okay. Ja, så vi får väl påminna som vanligt om att vi har lite olika sidor.
Mm.
Där man kan följa och stötta oss.
Ja, det är Instagram, Facebook, Twitter och numera Patreon.
Där vi heter Geografipodden.
Sen har vi vår gamla vanliga mail.
geografipodden@gmail.com.
Och sen är det ju det där sista också att påminna om.
Gå nu inte vilse
i det geografiska rummet.